Ladies and gentlemen, Carlo Tornado.
Det är 50-tal och den svenska trollkaren Carlo Tornado har blivit världsberömd. Han har vunnit VM i manipulation 2 år i rad. Först i Barcelona och sen i Paris. Han uppträdde med sin fru Meta de Sota. De kallar sig Los Tornedos och har shower i Paris, New York, Las Vegas och Marrakesh. En pionjär inom svensk trolleri och Joe Laberos förebild och mentor.
Det var James Bond på något sätt i våran värld. Han hade en star quality runt sig på något sätt som kanske inte finns på samma sätt idag. Va? Han hade det verkligen.
På 60-talet drar sig Los Tornedos tillbaka från de stora scenerna och hamnar i Malmö. Carlo Tornedo ska bli nöjeschef på Kronprinsens showrestaurang. Han och Meta blir ett glittrande kändispar i stan som syns på galapremiärer och finkrogar. Men historien om Carlo Tornedo ska inte sluta med glitter och glamour. Tvärtom faktiskt. Under de sista åren i trollkarens liv börjar märkliga saker att hända.
Sen var han ju borta. Vad är Carlo? Det vi hittar ju inte han. Vad är han liksom? Han borde sagt någonting.
Plötsligt är det som att Carlo Tornedo har gått upp i rök. Och när vännerna till slut hittar honom visade sig att han har blivit bestulen och hållits isolerad i ett torftigt inrett rum på ett äldreboende.
Jag blev ju brutalt avvisad. Carlo finns inte här, du kan gå. Och när jag sa, ja, men var finns Carlo då, sa jag väl. Och ville inte gå, men han bröstade sig och visade på vägen ut. Jag förstår ju nu i efterhand att det här paret har ju då gett instruktioner.
Ett par från Mellanskåne ser till att ingen av de gamla vännerna får ha kontakt med Carlo. De visar upp en fullmakt som ger dem full kontroll över trollkarens liv och pengar.
Och framförallt, de har också ett underskrivet testamente. I det står det att det är de som ska ärva allt Carlo Tornedo äger och har. En förmögenhet på över 20 miljoner kronor. Trots att trollkarlen hela tiden har sagt att arvet ska gå till välgörenhet.
Fan, gick man på det där? De isolerar dem, det är hemskt.
Vi bestämde oss för att gå till botten med vad det var som hände under de sista åren i den stora magiken Carlo Tornedos liv.
Det ska vara här, ja.
Titta!
Men det är ju den ju.
Jag kände de ljög ju rätt upp i ansiktet där hela gänget, va?
Och när vi började rota i den här härvan upptäckte vi att samma personer är inblandade i en ännu större arvstvist, värd en kvarts miljard.
Hej, jag heter Sandra Stendahl. Jag är journalist på Sydsvenskan.
Det får du ta med. Det är inget jag...
Vi kliver rakt in i en värld av syskonbråk, förfalskade namnteckningar, illusioner och fruktansvärt mycket pengar.
Det är ju något som har gått... Det är ju, ligger hundar begravna här.
Du lyssnar på Sydsvenskan Dock med mig, Sandra Stendahl.
Och med mig, Jonas Nyrén. Det här är Magiken som gick upp i rök.
Det är fredag kväll på övervåningen till Bomans hotell i Trosa. Joe Labero spelar ut hela sitt register. Sveriges mest kända magiker gömmer en 20 inuti en citron. Han får 3 vigselringar att fastna i varandra och plocka spelkort ur tomma luften. Och så gör han sin klassiker, reptricket.
Bra, klara, färdiga. Där har vi den. Vi har 2. Vi har 3 exakt lika långa på bägge sidorna.
Hon, tjejen, ofta klipper av repet. Det blir olika. Så sätter jag ihop det. Så tar vi det igen. Jag klipper det blir litet. Det blir mitt emellan och ett långt. Sen tar man de 3 repen så blir de lika långa. Wow. Sen i slutet så tar jag sätter ihop de tre olika, så blir det ett helt långt rep igen.
Reptricket är speciellt för Joe Labero. Det får honom alltid att tänka på den man som på många sätt har gjort honom till den han är idag. Carlo Tornedo.
Han sa till mig alltid, du måste lova mig en sak, Mr. Labero. Mr. Labero sa han alltid. Du måste alltid göra din rope routine, eller din rep rutin då, liksom på svenska.
Ja, jag gör det, jag lovar det.
Det gänget, eller har ni fått
hjälp?
Nej, vi har
fått hjälp.
Ja.
Vi är gäster till Joe.
Vi går här så hänger vi lite.
Ja. Joe Labero träffade Carlo Tornedo när han var 16 år gammal. Och snabbt uppstod en stark relation.
Min pappa dog ju. Han var 58. Han gick bort väldigt tidigt, min far. Liksom. Så Carlo var som en extra pappa. För han kunde ju, min pappa jobbade i vanligt arbete. Han kunde ju inte artistbranschen på något sätt. Det kunde ju Carlo.
Det var Carlo Tornedo som kom på namnet Joe Labero. Joe från efternamnet Johansson och Labero från förnamnen Lars Bengt Roland. Första gången de träffades var i slutet på 70-talet när Lars Bengt Roland Johansson hade fått chansen att komma hem till Carlo Tornedo och provtrolla, 16 år gammal.
Ja, det var läskigt. Jag skulle åka upp Regementsgatan där Carlo hade sin paradvåning liksom och... Då kom in med min frack och jag hade duvor och en bur och en hel show. Men jag hade så respekt för Carlo. Han var liksom, Carlo Tornedo liksom. Det var som en kunge ungefär va. Och så sitter två pass då, han och hans fru där, Meta. Och Carlo sitter där i varsin rokokostol från 1732 ungefär va. Så kommer grabben från Småland där med mamma sitt fracken med silverfransar på och liksom, ja, får vi se det då.
Men det går inte alls bra. Lars Bengt Roland fumlar.
Jag tar fram 5-6 fåglar så här, som jag tränar på väldigt mycket. Men de flög överallt. Va? De flög upp på kristallkronorna och de flög. De var inte riktigt som jag hade tänkt mig. Va? Jag glömmer aldrig.
Han väntar sig en total sågning.
Usch, jag stod och packade ihop grejen efter. Jag bara skämdes. Va? Nej, det var jättebra. Han försökte berömma mig. Och jag var väl artig och snäll och tyckte jag var skicklig och duktig. Men det, nej, jag vet inte. Det var nog inte någon, det var ingen bra föreställning.
Carlo lär Joe Labero hur showbiz funkar. Folk kommer för att se en stjärna. Stilen är minst lika viktig som trollkonsterna.
Framförallt kommer jag ihåg, jag har inga skoblock i mina lackskor. Va? Det har han alltid sagt, du måste ha skoblock i dina lackskor, förstår du väl? Och sen kostymfodral hade jag inte heller en helt ny frack. Du måste ha kostymfodral till dina kläder om du reser i showbiz. Va? Illusionisten spelar ju en roll, magiken spelar ju en roll. Carlo var lite så extra på allt, liksom. Det var han verkligen.
Joe Labero ler när han berättar om Carlo Tornedo. Han var rolig, slagkraftig och fräck i mun. En man som alltid hade föreställning. Men när de sista åren i trollkarlens liv kommer på tal, stelnar hans ansiktsuttryck.
Det var oerhört i slutet. Nu känns det så länge sedan, men det är bara 2 år sedan. Nej, 2,5 snart. Jag har ju känt han i 40 år i alla fall. Men det var inte Carlos sista vilja, övertyga. Inte på det sättet han skulle ha gjort så. Det är för Carlos sista vilja. Carl Evert Forsberg skulle... Det är hans sista vilja som man skulle vilja tillfredsställa på något sätt.
Vad ser du framför dig när du hör den här musiken?
Det är Carlo.
Och hur ser du honom?
Han jonglerar med kortlekar. Han kan slänga ut dem i luften och få hem dem igen. Och han kan blanda lekar som ingen annan kan. Han var fantastisk.
Meta och Carlos band står det på en vit papplåda i en villa i Tygelsjö utanför Malmö. Hemma hos Göran Eriksson och hans fru Anita är lådan en mycket värdefull ägodel. De var goda vänner med Carlo och Meta. Musiken som nu strömmar ur högtalarna är ett av kassettbanden som Meta skapade till deras shower.
Jag blir rörd. Jag tänker på alla stunder vi har haft tillsammans med dem där hemma och suttit långt in på natten och bara lyssnat till underbar musik.
Det var ofta så ni umgicks när man sitter och lyssnar på musik?
Ja, vi träffas ju ofta hemma hos dem och Carlo fixar alltid maten när vi kommer och... Tog gin och tonic, tror du vad ni brukade
göra? Det var en dry martini.
Ja, det var det, förlåt. Jag hade sett hemma i det.
Han var en excellerad i dry martini.
Ja, det var det.
Som pensionärer umgås Göran och Anita Eriksson flitigt med Carlo och Meta. De reser till Spanien tillsammans, har middagsbjudningar och går på Joe Laveros föreställningar. Och när Carlo blir gammal och sjuk mot slutet av sitt liv besöker Göran honom ofta.
Jag var ju där minst en gång i veckan. Och det var väl ganska anspråkslöst egentligen, för ibland så drack vi en kopp kaffe. Och ibland så satt vi bara och tittade på tv och snackade. Eller också satt vi i köket och pratade. Vi kanske åt en macka tillsammans och så. Men vi satt och pratade väldigt mycket. Det gjorde vi.
Kort därefter hamnar Carlo på ett äldreboende.
Det är nu, under de allra sista åren i trollkarens liv, som märkliga saker börjar hända. Ändå när Göran Eriksson kommer till Carlos äldreboende blir han avvisad.
Då hade jag ju tidigare kommit dit många gånger och fått koden av förtroende så att jag kunde ju passera genom dörren och gick upp på andra våningen och in till Carlos rum. Då var det låst och skylten nedtagen. Och då gick jag in till matrummet där de satt och frågade var i Carlo någonstans. Och den som jag frågade, hon visste vem jag var, så hon sa någonting i stil med, men du får inte vara här.
Personalen har fått en lista på 5 personer som är de enda som får träffa Carlo Tornedo. Och Göran är inte med på listan.
Jag förstår ju nu i efterhand att det här paret har ju då gett instruktioner.
Det här paret som Göran pratar om kommer att ärva flera 100 miljoner kronor på bara några år. Men också anklagas för att ha förfalskat dokument och stulit pengar. Vi återkommer till det, men först ska vi ta det från början.
...1946 köper den 20-årige Karl-Evert Forsberg en kortlek i en hobbybutik på Sveavägen i Stockholm. Butiksägaren lär honom hans första trick. Att få kort att dyka upp i handen som från ingenstans. Det står genast klart att Karl-Evert har talang. På scenen får han fram som en tornado. Och 2 år senare har han skaffat sig artistnamnet Carlo Tornedo. Han slutar på andra plats i en amatörtävling i trolleri. Det visar sig att den unge mannen inte bara är fingerfärdig och fokuserad. Han har också en stil som är som gjord för showbiz.
Det har ju skrivits en hel del om Carlo Tornedo. Han blev ju en känd person. Och i den här boken, Sveriges trollkarlar, så finns det ju en ganska lång bit om honom faktiskt. Så här står det. Tornedo såg bra ut, klädde sig elegant och på scenen förde han sig som en dansör. Privat är Tornedo som en tornado, full av gags, infall och känsloutbrott. Hans jargong är hissnande. Han pratar som ett vattenfall och vet inte vad blygsamhet är.
Ja, det där låter ju faktiskt precis som vi har fått honom beskriven av flera. Och ja, samma fräcka stil, det verkar han ha haft när han träffade sitt livs kärlek, Meta. Det, även det finns faktiskt beskrivet. Jag hittade, vi skrev om henne när hon fyllde 85 år. Så skrev jag om det. Och då var det så här att hon, en dansare från Venezuela, var på en restaurang i Bryssel. Och där dök Carlo upp. Och han, de har aldrig träffats förut. Men han bara stegar fram till henne och säger: tycker du om kinesmat? Oh ja, svarar hon. Bra, då går vi.
Vad gjorde hon då?
Ja, men hon hängde på. Hon säger här i artikeln: jag reste mig och följde med såklart. Inte kunde jag säga nej till Carl.
Ja.
Gulligt, va?
Mycket.
Resten är historia.
Carlo Tornedo och Meta de Sota blir ett par. Och snart även en duo på scen.
Ladies and gentlemen, Carlo Tornedo.
Meta sätter ihop showerna med bra musik och rätt inramning. Men det är virvelvinden till trollkonstnär Carlo Tornedo som tar störst plats på scenen.
Carlo Tornedo var ju, han var ju ute och turnerade internationellt väldigt mycket.
berättar magihistorikern Per Eklund.
Det var ju där han var. Där fanns ju hans scener. Det är deras scener då.
Los Tornedos mest kända trick är en variant av numret som brukar kallas metamorfosis, förvandlingen. Carlo och Meta har en stor hattask på scenen.
Handbojer ner i en säck, man knyter om ett rep runt säcken, ner i hattasken då i Carlos fall. Ett, två, bang, kastar upp ett tyg, så står Carlo där uppe. Wong, kastar tyget och åker ner. Och så springer öppna hattasken, tar bort repet och i den ligger en säck och öppnar säcken och puff, upp kommer nästa person då, istället kommer Carlo va, med en cigarett i munnen och puff, och så har han bytt kläder va.
En kväll sitter trolleriduon Siegfried and Roy i publiken och de blir golvade. De ser showen 5 gånger och skapar sen en egen variant.
Sen började de göra det tricket, inte med en tattas, men de förstod hur bra det var och så tog de med det till Las Vegas.
Carlo och Meta är med och skapar en helt ny genre inom trollkonsten.
Och det stämmer, för jag träffade Siegfried när vi bodde i Vegas. Han sa, Carlo Tornedo, he's still alive. Oh, he taught me the rope spinning on the subtrunk. He's an amazing guy.
Carlo och Meta hamnar i Malmö på 60-talet när Carlo blir nöjeschef på Kronprinsens showrestaurang. Han lockar hit världsstjärnor som Lena Horne och Judy Garland. Carlo och Meta blir en del av stadens nöjeselit och glittrar mer än de flesta. De får en stor vänkrets och när de blir äldre känns det självklart att bo kvar i Malmö. De fyller sin paradvåning vid Drottningtorget med antikviteter från sina resor runt om i världen. Ett par byråer från en antikhandlare i Paris är värda nära 500 000. De har konst i guldramar, ett antikt piano, persiska mattor, ståtliga kolonner. Carlo samlar på exklusiva klockor och Meta på diamanter.
Väldigt vackert. Det är ju ett fantastiskt hus liksom. Och Carlo har ju bytt alla lamporna där, lampstolpar och kandelabrar och pianot från Paris och allt var så... Bakta stolen, den är från 1732 va? Den är jättedyr va? Men Carlo, stopp, sluta va? Det var som ett slott där inne liksom, hela hans ställe liksom.
En våning upp på sångerskan och skådespelerskan Git Gay.
Hon var alltid så högljudd. Han sa, åh, hon är så högljudd upp. Hon springer runt och han tyckte hon var högljudd va. Hon sprang alltid med högklackat. Vi springer runt där uppe med högklackat, för tala dem, sa han alltid.
Ännu finns det ingenting som tyder på att Carlo Tornedo ska sluta sina dagar ensam och isolerad. I ett rum som i princip saknar möbler.
Det är inte så att Carlo Tornedo inte vill tänka på vad som ska hända när han dör. Tvärtom. När grannen Git Gay dör 2007 blir Carlo imponerad av hennes festliga begravning.
De hade champagne och skaldjur och det ska vara en festbegravning om man får bli så gammal. Då sa jag till Carlo, jag vill ha en sån begravning. För han pratade ofta om det där, lik och döden och nästan lite väl mycket ibland. Men han gillade att prata om det där. Det var precis som att han visste att hans tid var nästan på väg att gå ut va. Det tog han upp det ofta. Det var läskigt tyckte jag va.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
När Joe Labero är ute och turnerar sitter Carlo ofta i publiken. Trots att han är över 80 fortsätter han att vara som en tornado och tala som ett vattenfall.
Han var fräck i mumba ibland. Jag hade han med på några intervjuer ibland. Han liksom, man får censurera honom. Väldigt så, oj, oj, oj. Han beter till som han undrar ibland. Va? Satt en söt tjej som serverade vid bordet och sa, ja, hade jag inte varit homosexuell, då hade jag kunnat stöta på dig. Liksom. Det var en annan tid också då. Man får tänka på det. Idag är liksom, får inte säga någonting. Va? Det går inte, det är inte jag som sa det. Det var Carlo som alltid sa. Jag skämdes ju framför honom. Den kom alltid fram, den där linen. Men han hade sina 10 sådana här repliker. Va?
Carlo och Meta är stolta över att ha samlat ihop sin förmögenhet och de har inga problem med att prata om vart pengarna ska ta vägen när de dör. arvet ska gå till välgörenhet, får vännerna höra gång på gång.
Det kom fram många gånger också. Han pratade om att ni ska gå till en måla för, vad heter det? Måla med fötterna. Det var inga händer ju. Det heter något speciellt som jag borde veta. Mun- och fotmålarna.
Mun- och fotmålarna är en förening för handikappade konstnärer. Organisationen finns i hela världen och samlar konstnärer som inte kan använda händerna. Vi har pratat med flera gamla vänner till Carlo och Meta. Alla nämner de just mun- och fotmålarna.
Ja, jag tror att han nämnde det ganska abrupt vid något tillfälle, bara opåkommet att ja, så mycket du vet, Göran, så har vi ju testamenterat allt till mun- och fotmålarna. Det var liksom så att det blev ingen direkt diskussion om varför, men jag vet ju hur Carlo och Meta var. De tog hand om artister.
Sa de det flera gånger eller var det?
Ja. Ja. Han var så tydlig och klar med att han var så nöjd med valet av att testamentera de här pengarna på just mun- och fotmålarna.
Men mun- och fotmålarna kommer inte att få ett öre. För det ska senare dyka upp ett helt annat testamente med Carlos namnteckning på. I det står att ett par från Mellanskåne ska ärva allt Carlo och Meta äger. Joe Labero och de andra vännerna har fortfarande svårt att förstå vad det var som hände de där sista åren. Men det började med att Carlo plötsligt försvann.
Jag ringde. Jag brukar inte ge upp liksom. Så jag försökte, vad fan kan han vara? Men det tog ett år.
På ett sätt kan man säga att det börjar 2018. Den mer än 60 år långa kärlekssagan är över. Meta dör, 91 år gammal, och Carlo tar det hårt.
Det var eländigt ibland. Han mådde mycket dåligt och saknade Meta, självklart.
Men när Carlo passerar 90 år kan han inte längre bo kvar i den eleganta våningen på Drottningtorget. Han hamnar först en kort period på ett äldreboende i Eslöv och flyttar sen till boendet Soliden i Arlöv. Det är där vännen Göran Eriksson plötsligt inte blir insläppt. Han vet inte om det, men han har blivit svartlistad.
Alltså varken jag eller Joe Labero eller vad jag förstår andra utan hans vänner fick inte träffa Carlo. Så jag förstod väl naturligtvis inte vad som hade hänt eftersom jag inte fick reda på någonting heller.
De som har bestämt att de gamla vännerna inte ska få träffa Carlo är ett par från Mellanskåne. Vi kallar dem Tommy och Caroline i den här podden. Det är de som ska ärva allt enligt Carlo Tornedos testamente. De har också en fullmakt som de visar för personalen på äldreboendet och kräver att strikta regler ska gälla kring Carlo. Varken Göran, Joe eller andra vänner får släppas in. Men vilka är Tommy och Caroline? Och hur har de lyckats ta makten över Carlos liv?
Tommys pappa var ju från början en bekant för Carlo.
Vi kallar Tommys pappa för Sten. Han är en stor företagare som Carlo lärt känna. De har båda bostäder i Benidorm och de gör en del affärer ihop. Men Carlo tycker att Sten har en konstig relation till sina barn.
Jag tror att Carlo noterade att Tommy blev illa behandlad av sin pappa. Och att det då väckte sympatier hos Carlo. Och sen blev de ju faktiskt tajta vänner.
Tommy och Caroline bor i en stad i Mellanskåne där de driver flera företag. Carlo är imponerad av Tommys affärssinne och brukar skryta om hur bra det går för Tommy. Och det händer att familjerna firar jul tillsammans.
Med tiden tar Tommy och Caroline en allt större plats i Carlos liv. Även de hjälper den gamle mannen att handla och betala räkningar.
Tommy var väldigt duktig, händig och idog. Och Carlo beundrade sånt. Och jag tror inte heller att han vid det tillfället hade någon form av dåliga avsikter. Alltså Tommy hade dåliga... Nej, det tror jag inte. Jag har svårt att tro det.
Och så ska jag berätta för er med pressen här. Jag hade en svår show som hette Skratta med mig. Och det var folk från fyra olika länder. Och då tänkte jag, det här kan ju gå åt helvete totalt. Kanske ingen fattar vad det rör sig om. Så jag sa åt barnmästaren då, du gör en jävla stark drink, va? Minst 14-15 centiliter råsprit, va? Alltså, jag kör en Western Electric, okej.
På minnesstunden efter Metas begravning håller Carlo låda inför gästerna. På det här filmklippet ser man Tommy sittande bredvid Carlo, småleende och Tornedos rövarhistoria.
På kvällsposten ner. Varför det? Han är överhuvudtaget ingenting. Då tänkte jag så här, det där gjorde jag bra.
...2017 får Carlo en demensdiagnos. Kort därefter undertecknar han en så kallad framtidsfullmakt. Det är ett sätt att bestämma vem som ska ta hand om allt den dagen man själv inte klarar av det. Det kan handla om allt från att sköta ekonomin till myndighetskontakter. Nästan som en god man. Det är Tommy och Caroline som får den rollen i Carlos liv. Men de kommer gå mycket längre än vad fullmakten tillåter. De menar att Carlo inte mår bra av besök från de gamla vännerna. De säger att han inte ens vill träffa dem.
Och så fick ju jag ett svar att han vill inte prata med dig. Han vill inte prata med dig, ska inte de säga, ska Carlo säga då. Jag tror inte han skulle säga så, för han skulle aldrig göra det. Att inte han vill prata med mig. Han kunde bara sagt, jag mår inte så bra just nu. Eller han orkar inte just nu, fine va. Men det, han spelar alltid upp när man kom. För det var en liten sån showgubbe, han lyste upp liksom. Och han hade det i sig, han gillade ju att prata med folk. Han gillade folk och människor. Han gillade kontakten, liksom. Det var hans signum.
I slutet av mars kom Karl-Evert Forsberg, Carlo, till er från Villa Humana.
Men Göran ger sig inte efter att ha blivit avvisad. Inför Carlos 93:e födelsedag skriver han ett brev till chefen på äldreboendet.
Jag, Göran Eriksson, är sedan 30 år mycket god vän till Carlo och jag besökte honom hos er under april-maj ett par gånger i veckan. Och så har jag gjort sedan Carlos älskade hustru Meta gick bort. Besöken var önskade av Carlo och varje gång jag lämnade honom bad han mig komma tillbaka snart. Jag behöver dig, Göran, var hans ständiga avskedshälsning. Detta är välkänt av personalen. Jag efterfrågar med vilken legal rätt förnekar ni Carlo att få ta emot önskade besök. Med vänliga hälsningar, Göran Eriksson.
Göran får aldrig något svar på sitt brev. Och det är varken Göran, Jola Bero eller någon annan av de gamla vännerna får veta är att Carl har flyttats till ett nytt äldreboende. Och där känner personalen direkt att något inte är som det ska.
Redan ifrån början, när Carl-Evert kom till boendet, så fick man en magkänsla om att här kanske inte riktigt står rätt till.
Carl har hamnat på Attendos boende på Märsgränd i Malmö, bredvid Turning Torso. Här jobbar Berit som sjuksköterska. Och hon reagerar på hur Tommy och Caroline presenterar sig.
Ja, det, bara så ni vet, det är vi som är huvudarvingarna. Det är vi som ska arva honom.
Sa de det?
Ja. Och det bryr vi oss, det är väl inte det vi är intresserade av. Att få veta egentligen, för det har vi inte med att göra. Men bara att man säger det bland de första kontakterna med personalen. Det gör ju att det ringer en väckarklocka.
När någon flyttar in på ett boende är det de anhörigas ansvar att inreda rummet. Men trots att Carlo har en paradvåning full med antika möbler han älskar får personalen ligga på och tjata för att ens få dit det allra nödvändigaste. De försöker möblera rummet så gott det går med det lilla som finns.
Rummet han hade på boendet var väldigt spartanskt. Han hade en bild på sin fru, avlidna hustru. Och han hade något gammalt bord.
Personalen kontaktar Tommy och Caroline och ber dem komma med fler saker som Carlo känner igen.
Som en igenkänningsfaktor, som en trygghet. De här, liksom, och just för att han en gång i livet har uppskattat fin konst. Behöver ju inte vara något dyrbart så, men någonting igenkänning. Men det gick inte heller riktigt fram till dem, va?
Boendet ber också Tommy och Caroline om sängkläder och handdukar och ytterkläder så de kan ta med Carlo ut på promenader. Men de är svåra att få tag på.
Han var väldigt noggrann. Han kunde sitta en halvtimme och vattenkamma sitt hår. Han skulle se fin ut. Han hade de få kläderna han hade där. De var väldigt fina. Det var en fin skjorta och det ville han ha på sig. Han och en stolt. Den här gamla sortens gentleman.
Och pratade. På rummet som visade att han hade varit en känd magiker.
Ja, en kortlek.
Det hade han på
rummet. Ja, det hade han på rummet. Och den satt han ofta med och han kunde ju inte lägga patiens eller så här. Men han använde den med händerna och la korten och tog den och blandade lite grann. Och sen la han lite grann och så där. Så där förstod man att där kände han sig hemma.
Det dröjer inte länge efter att Carlo har flyttat in förrän personalen får höra att han inte litar på Tommy och Caroline. Han kallar dem för banditer. De tar hans pengar, säger han. Först tror personalen inte på honom. Att bli misstänksam mot sina nära är vanligt bland dementa. Men Carlo har fortfarande många klara stunder. Och personalen börjar fundera.
Det är inte, kanske inte bara någonting som han säger. Utan det kanske är så. För vår magkänsla var ju så. Att när han flyttade in och vi hade den här kontakten med det här paret. Att någonting som inte är som det ska.
Personalen på boendet slår larm om sina misstankar till Malmö stad. Kommunen gör en utredning och det visar sig att Carlo har rätt. Tommy och Caroline har tagit pengar från hans konton. De har köpt resor för 50 000 kronor, betalat en egen skatteskuld på 37 000 och köpt grejer i olika butiker, bland annat mataffärer i stan där de bor. Totalt handlar det om över 150 000 kronor.
När Tommy och Caroline frågas ut förklarar de att de blev tvungna att betala en resa med den gamle mannens pengar när de fick problem med sina egna kort utomlands. Köpen i mataffärer handlar till största delen om rengöringsprodukter som de använt i Carlos lägenhet efter ett malangrepp, säger paret. Men flera inköp görs i butiker för smink och damkläder.
Det ser ut här som att Tommy och Caroline har köpt saker till sig själva för Carlos pengar. Mm. Det var precis det som Malmö stad utreder när de börjar titta närmare på det här. Och då ber de Tommy och Caroline skicka in kvitton på alla utgifter de har haft och det de har handlat med Carlos kort. Och alla de kvittorna har vi här faktiskt, för vi har Malmö stads utredning. Och det finns ju flera kvitton som de reagerar på. Till exempel det här. Kolla här.
Just det, det här, ja. Det är ett kvitto på en volangblus för 1139 kronor. Och då tänker utredaren naturligtvis att det är en blus som Caroline har köpt. Och så frågar de Tommy och Caroline om detta. Men då får de en helt annan version. Då, att den här blusen är till Carlo. Att han skulle gilla att klä sig i kvinnokläder. Och det står de fast vid.
Under Malmö stads utredning försöker Tommy och Caroline få personalen på boendet att säga till utredaren att Carlo gillar att klä sig i kvinnokläder. Men de vägrar att ljuga.
Nej, det gör han inte. Nu har han inga kvinnokläder som han kan klä sig i. Annars hade vi ju inte hindrat honom. Utan då hade man, men han har heller aldrig uttryckt att han vill ha kvinnokläder. Aldrig någonsin.
Det är helt, han skulle aldrig, han var det mest manliga i så på något sätt med slips och det, och han var aldrig att han skulle använda kvinnokläder. Nej, inte Carlo Tornedo, det är omöjligt.
Tommy och Caroline säger att de inte har varit ute efter att lura Carlo på pengar. I och med att de två ska få ärva allt har de trott att köpen med hans pengar är okej. De sätter tillbaka pengarna på hans konto, men det är för sent, tycker Malmö stad. Tommy och Caroline har missbrukat Carlos fullmakt. Malmö stad river därför dokumentet och bestämmer att Carlo istället ska få en god man som ska skydda hans intressen.
Och kommunen polisanmäler paret. En åklagare kopplas in och Tommy och Caroline misstänks nu för grov trolöshet mot huvudman.
22 år i yrket, men den magkänslan man hade, den har ju inte varit helt felaktig heller ju.
Men det finns ett dokument som inte rivs. Det är Carlos testamente, som fortfarande ger Tommy och Caroline rätt till hela trollkarlens förmögenhet när han dör. Trots att Carlo kallar Tommy och Caroline för banditer är det så gott som omöjligt för honom att skriva ett nytt testamente. Han är nu så dement att troligen skulle det inte hålla i en domstol.
Våren 2021 blir Carlo allt sämre. Hans vänner vet fortfarande inte vad han är och letar febrilt efter honom.
Carlo var ju artist. Hans syre var publikens uppskattning, applåder. Och att då isolera honom, det var så grymt. Det är tortyr.
Det var jättejobbigt att inte kunna få prata med Carlo. Jag ville bara liksom höra honom, och han behövde energi också, va? För att han gillar ju artister och showbiz och den värld som han levt i, va? Han behövde energin från det, va? Han gillar inte gamla människor, de bara pratar krämpor, sa han alltid. Jag vill umgås med unga människor. De bara pratar ont i ryggen, ont i benet och ont överallt. Jag åker inte höra det, sa han.
Personalen vet att Joe Labero letar efter sin gamle mentor. Han har ringt och frågat efter honom. Men Joe Labero har inte stått på Tommy och Carolins lista över de fem personer som får ha kontakt med Carlo.
Det var ingen som skulle ha kontakt mer än fem namngivna personer. Och detta sa de att det var han själv som ville, vilket han aldrig uttryckte för oss att han ville ha det så. Och för att då inga obehöriga mer än de här fem skulle ringa och få veta om han var där eller hans hälsotillstånd, så skulle vi ha ett kodord. Och det har vi aldrig varit med om tidigare.
Vilket var kodordet?
Hyllie tror jag det var. Malmö Hyllie eller något, det var något sånt, ja. Mm.
Efter allt som har hänt hävs sekretessen runt Carlo och Joe Labero kan besöka sin vän under hans sista dagar i livet.
Han var väldigt, han hade smärtor, han hade ont, han var skäggig, långt hår, han satt i någon nattlinne, någon blöja. Man bara, nej, är det Carlo Tornedo här? Jag vill inte se den här bilden. Men då, han var plågad, smärtsamt. Det var sista gången, sen dagen efter så dog han ju.
Den 16 april 2021 dör Carlo Tornedo på äldreboendet. Göran läser om det i en kort artikel i Sydsvenskan. Han blir förkrossad och det är fortfarande tungt att tänka på de nästan 2 år som gick utan att han lyckades träffa sin vän. Göran och Anita plågas av tanken. Hade vi kunnat göra något mer?
Det som jag tycker är så hemskt är ju att sista gången när du och jag var hos Carlo,
ja,
så bad han oss, lova mig att ni kommer tillbaka.
Ja, men det,
och det gjorde vi ju aldrig. Nej, vi blev portade.
Vi svek honom. Och det är också sånt där svårt att leva med.
Det blir ingen dödsannons i tidningen. Och de flesta av Carlos gamla vänner vet inte när och var begravningen ska hållas.
Jag har inte bjuden på något sätt ju. Så jag ringde runt och... Nej, det vi har inte bestämt liksom. Och så fick jag ifrån det här härskapet. Ja, nu har vi bestämt begravning. Kommer det en kvart senare på sms. Jaha, oj. Du får bara komma igen eller två max. Vi får vara 10 i kyrkan. Och det var ju i coviden och allt det där. Det var snurrigt.
Vid den här tiden ligger coronarestriktionerna kvar. Max 20 personer får komma på begravningen. Joe Labero åker dit tillsammans med en vän. Han lägger en blomsterkrans framme vid kistan och tar ett sista farväl. Tillställningen gör honom dyster. Det är långt ifrån Git Gays festbegravning som Carlo så ofta pratade om.
Det är klart det är hemskt, men han var ändå 90 plus när han gick bort. Liksom, va? Han har fått uppleva att han levt ett fantastiskt liv. Så jag skulle ge han en finare begravning. Mycket, mycket mer regisserat och jag vet ju vad han gillade. Det var inte hans sista vilja.
Efter ceremonin står de ute på kyrkbacken. Och Joe Labero tycker att det är märkligt att det inte verkar bli någon minnesstund.
Ja, nu ska vi gå och jobba. Nu ska vi gå och jobba, så säger han. Den ene skåning på skånska. Nu ska vi gå och jobba. Men så säger man ju inte bara, va? Bara liksom, hej då, och så sticker de liksom på något sätt allihopa. Och även begravningsbyrån som var inblandade var också väldigt hemliga. Vad är det som... ska han ta en eftergrej? Nej, det får man inte ha i corona. Jag kände de ljög ju rätt upp i ansiktet där hela gänget, va? För sen går vi ner till golfklubben. Och ska käka lite lunch. Så kommer någon personal. Ska inte ni vara med på Carl Everts minnesstund? Det var ju den borta i någon församlingshem där. Det var så konstigt när de till och med där bluffade de in i sista att vi inte har med oss där, va?
När Carlo nu är död läggs misstankarna mot Tommy och Caroline ner. Eftersom brottsoffret har dött blir det svårt att gå vidare, menar åklagaren. Kvar efter Carlo Tornedo finns aktier för flera miljoner, en pampig lägenhet full av dyrbara möbler, klockor och diamanter. Testamentet är tydligt. Varenda sak och varenda öre ska tillfalla Tommy och Caroline och ingen annan. Men eftersom Carlo och Meta inte har några egna barn måste testamentet granskas av myndigheten Kammarkollegiet. Dit vänder sig också Joe Labero. Han menar att testamentet inte kan stämma.
Nej, men jag tänkte jag måste ju få kolla vad man kan göra, för det är ju något som har gått, det är ju ligger hundar begravna här. Det var ju fler som sa liksom det rätt ska ju vara rätt, va? Det måste ju vara på ett riktigt sätt på något sätt, och jag tyckte nog att det var nog inte som Carlo hade sagt och gjort det tror jag inte.
På Kammarkollegiet blir man misstänksam över hur testamentet egentligen har kommit till. För att ett testamente ska vara giltigt måste två vittnen vara på plats samtidigt som testamentet skrivs. Men när Kammarkollegiet ringer och pratar med de två kvinnor som är testamentets vittnen så säger båda att de inte har undertecknat dokumentet vid samma tillfälle. Det skulle innebära att testamentet är ogiltigt. Men kort därefter ringer båda kvinnorna tillbaka till Kammarkollegiet och ändrar sin berättelse. Plötsligt minns de att de visst var på plats i samma rum samtidigt.
När vi ringer till vittnena så vill de inte prata med oss. Kammarkollegiet ställer frågor till Tommy om hans relation till Carlo. Han svarar att Carlo och Meta varit som hans extra föräldrar sedan början av 80-talet. Kammarkollegiet vill också veta hur testamentet har kommit till. Det undertecknades i Carlos lägenhet, svarar de. Paret var där tillsammans med vittnena. Det var Carlo som dikterade hur det skulle stå i testamentet och Caroline som skrev det, svarar Tommy.
Myndigheten talar också med andra. En granne intygar att Carlo flera gånger har sagt att Tommy och Caroline ska ärva honom. Dessutom berättar en jurist om ett möte där Carlo ska ha sagt: "Här sitter de som ska ta allting när jag dör", om Tommy och Caroline. Kammarkollegiet tycker fortfarande att det finns märkliga omständigheter kring testamentet. I ett mejl till Joda Bero skriver utredaren:
"Vi, precis som du, tycker att det finns många tveksamheter kring testamentets tillkomst och testamentstagarnas agerande. Vi landade dock i slutsatsen att vi inte på rättslig väg kunde komma vidare."
Efter att vittnena ändrat sin berättelse lägger Kammarkollegiet ner sin utredning. Tommy och Caroline får hela arvet. Våningen vid Drottningtorget säljs för 14 miljoner kronor. Olika auktionshus får sälja de mest värdefulla objekten, som Metas piano och två ståtliga kolonner. Och ett par 1800-talsbyråer går för nästan en halv miljon.
Men i lägenheten i Malmö finns inte bara tjusiga möbler och konstverk. Här finns dessutom en del av den svenska trollerihistorien. Scenkläder och prylar från Los Tornedos storhetsdagar. När Per Eklund, ni minns magihistoriken, får höra att Carlo gått ur tiden så tar han direkt kontakt med Tommy.
Det finns ju inget bestående värde i det i sig, så att det är mer än för oss i branschen att det finns kvar, va? Och jag sa att det är väldigt angeläget att hans Carlo Tornedo och Metas rekvisita inte går till spillo, utan att den bevaras. Och så sa jag också att jag erbjöd att han kunde få hjälp med det. Jag sa också att det kunde skänkas då till de som håller på med det här, så att det skulle bevaras. Och så pratade vi, han var ju trevlig och så, det var inget mer med det.
Och det finns ett objekt som är viktigare än alla andra. Hattasken som Meta och Carlo använde i sitt klassiska trick.
Den rekvisitan har ju stort kulturhistoriskt värde, även om det inte är ekonomiskt värde, att bevaras om det nu finns kvar. Det finns ingen anledning att liksom förstöra eller slänga eller dölja den.
Och det kan finnas mycket annat som också är värt att spara för eftervärlden.
Det kan finnas kvar kanske reklamaffischer kring dem. Det kan finnas kvar kläder som de har använt. Det kan finnas dokumentation i form av dagböcker, saker han har fått från andra trollikonstnärer som man kan koppla ihop dem i deras turnéer. Det kan finnas allt ifrån föremål, rekvisita, hattaske, men också arkivmaterial, va? Det är jätteviktigt för arkiv att ha kvar sånt som dokumentation. Klippböcker till exempel.
Tommy och han bestämmer att de ska höras av efter sommaren. Men när Per Eklund hör av sig igen slutar Tommy svara. Han ser aldrig röken av Carlo och Metas magiutrustning.
Det är en vindpina dag i början av mars, eller mitten av mars. Och vi befinner oss på Limhamns kyrkogård.
Det är Tommy och Carolins ansvar att ordna en gravsten till Carlo. 3 500 kronor är till och med avsatt för det i bouppteckningen.
Häråt! Det ska vara här, ja.
Det är en stor kyrkogård med flera minneslundar. På glasplaketter står namnen på de som vilar här. Vi letar efter Carl Evert Forsberg, som ju var hans riktiga namn.
Titta!
Nej, men det är ju den ju.
Tack för allt, älskade Meta Forsberg. Och så står det att hon var född den 12 augusti 1926 och dog den 24 februari 2018. Så står det Love You Forever, Carl Evert Forsberg. Men Carl Evert Forsberg har inga födelsedatum eller dödsdatum. Så det ser nästan mer ut som en hälsning från, som att det är undertecknat Carl Evert Forsberg.
Ja, det är väl, kan inte tolka det på något annat sätt, det är hennes. Eller Carl Everts hälsning till henne.
Nej, Carl och Tornedo har inte fått någon egen minnesplakett. Här på Limhamns kyrkogård finns inte någonting som visar att den gamla världsmästaren i magi vilar här. Och här hade historien kunnat sluta. Men när vi arbetar med fallet Carlo Tornedo upptäcker vi plötsligt något förvånande. För vid den här tiden pågår en annan, mycket större arvstrid i Skåne som Sydsvenskan rapporterar om. Det handlar om väldigt mycket pengar. En kvarts miljard kronor. Tre bröder strider om sin döda pappas pengar. Och en av bröderna anklagas för att ha förfalskat faderns namnteckning för att få allt.
Den brodern är Tommy. Det upptäcker vi när vi slår på hans personnummer i vår databas. Och det ska visa sig att det finns många likheter med fallet Carlo Tornedo.
Alltså den här arvstvisten, den hade man kunnat göra en film av, va?
Ja, det finns alla ingredienser kan man väl säga för ett riktigt infekterat drama med en stor förmögenhet, tre bröder som bråkar, det finns företag, det finns en gård och till och med en sån här James Bond-bil, en Aston Martin som står ute i laggården.
Huvudpersonerna i den här härvan, det är dels då Sten, och det, honom känner vi igen. Han var ju bekant med Carlo, de hade en del affärer ihop. Och sen är det de tre sönerna, och där har vi då Tommy som är mellansonen. Och det här är en familj där livet har kantats av konflikter. Sten, han har styrt både företaget och familjen med järnhand, och han har haft en usel relation med alla tre sönerna egentligen genom åren.
Sen när Sten dör så blir det precis som i fallet med Carlo Tornedo att det dyker upp ett oväntat testamente. Och i det här fallet så testamenterar Sten allt till mellansonen Tommy. Det är han som ska få gården, det är han som ska få företag, det är han som ska få Aston Martinen i laggården.
Och de andra två bröderna blir ju helt tokiga över detta. De har aldrig hört talas om att det skulle gå till så här. Så de drar ju det här till rätten och stämmer Tommy.
De menar ju att Tommy har förfalskat de här dokumenten. Och jag var faktiskt på plats i rättegången där. Och man kan säga att det var ingen trevlig stämning. Det slog gnistor i tingsrätten.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Tommys bröder menar att han har förfalskat både pappans testamente, en fullmakt och gåvohandlingen där bilen skänks till Tommy. Men under rättegången avfärdar hans juridiska ombud detta som spekulationer.
Det har kommit många påståenden från motparten om vad han ska ha gjort och vad han ska ha sagt till olika personer och vad han ska vara kapabel till. Men ingen bevisning har presenterats som störde dessa påståenden.
Men brödernas advokater har tagit hjälp av polisens handstilsexperter. Dit skickar man namnteckningarna på Stens testamente, en fullmakt och ett gåvobrev. Handstilsexperterna slår fast att namnteckningarna på gåvobrevet och fullmakten med största sannolikhet är förfalskade. En av brödernas advokater trycker hårt på det under rättegången.
Det är en sannolikhet på 6 000. Alltså en 6 000-dels sannolikhet att den är undertecknad av. Det är 99,983% sannolikhet att den inte är undertecknad av.
Men Tommys företrädare vill tona ner handstilsexperternas utlåtanden.
Jag menar att med hänsyn till vad vittnena som har sett undertecknat testament har berättat så saknar det här utlåtandet allt värde som bevisning. Vittnen som vittnade under red är en starkare bevisning.
Bröderna menar till och med att Tommy kan ha gömt undan Sten och anlitat en skådespelare när testamentet skrevs under. Den riktiga Sten skulle i så fall inte ens ha varit medveten om att det hade skrivits ett nytt testamente i hans namn.
Att det är ingen orimlig tanke att skulle ha låtit någon annan vara stand-in. Historien visar ju att har varit kapabel till.
Tommys företrädare häpnar över anklagelsen.
Det låter som en bok eller ett filmmanus närmast när man lyssnar på det här. Men det här är som sagt bara spekulationer. Det finns ingen som helst bevisning för att det skulle gå till på något annat sätt än så som vittnena har berättat om.
Trots de med stor sannolikhet förfalskade namnteckningarna får Tommy rätt i tingsrätten. Domstolen lägger tyngre vikt vid de vittnen som berättat att pappan faktiskt ville att Tommy skulle få allt.
Kan Carlos namnteckning också vara förfalskad? Brödernas arvstvist blir högintressant för kammarkollegiet, de som har granskat arvet efter Carlo Tornedo. De bestämmer sig för att öppna utredningen igen. Men det finns ett stort problem. Polisens handstilsexperter behöver testamentet i original. Kammarkollegiet tror att Tommy och Caroline sitter på det. De tror det är så osannolikt att paret kommer lämna ifrån sig originalet att de inte ens ber om det. Utredningen läggs ner igen och därmed är fallet avslutat. Carlo Tornedos arv ska gå till Tommy och Caroline.
Det har blivit dags att ta kontakt med Tommy och Caroline själva. Vi åker till en företagslokal de äger. Men där har personalen inte sett till dem på ett tag.
Det är ingen här.
Det är ingen här.
Ja. Det kan vara
ja.
Så vi åker hem till dem och ringer på klockan vid den stora grinden. Men ingen öppnar.
Där tog det stopp här med.
Men i bilen på väg därifrån ringer vi Caroline. Och hon svarar.
Hej, jag heter Sandra Stendahl. Jag är journalist på Sydsvenskan.
Vi ber om att få ställa några frågor om arvet.
Vi skulle gärna vilja prata mer om det.
Det får du ta med. Det är inget jag... För det första står jag i ett stall nu och håller på och jobbar. Så att jag är ganska upptagen.
Och i bilen på väg tillbaka ringer det igen.
Sydsvenskan, Sandra Stendahl.
Det är Tommy.
Hallå, Sandra. Du hade ju sökt mig.
Tommy förklarar att det har varit några tunga år då både hans pappa... Och extra pappan Carlo har gått bort.
Alltså min pappa och Carl Evert kände varandra sedan 35 år tillbaka. Så det var så jag lärde känna han. Både min pappa och min extra pappa gick bort samtidigt. Om man säger. Så därför så var det så mycket så att man orkade sist inte, om man säger.
Han lovar att ringa tillbaka.
Vi kan gärna träffas här alltså,
men på något vis.
Men efter den här dagen slutar Tommy och Caroline att svara när vi ringer.
Istället hänvisar de till sin advokat. Som i ett sms skriver att inga som helst oegentligheter har förekommit från Tommy och Carolins sida. Tommys bröder överklagar tingsrättens dom. Först i hovrätten som beslutar inte ta upp fallet. Och sen till högsta domstolen som i slutet på november 2023 fattar samma beslut. Därmed är arvstvisten över och Tommy får alla miljonerna. Och eftersom kammarkollegiet beslutat att inte bestrida Carlo Tornedos testamente är även det fallet rättsligt avslutat. Inom loppet av några år får alltså Tommy och Caroline två arv värda sammanlagt nästan 200 miljoner kronor.
Carlo och Metas paradvåning på Drottningtorget är såld. Möblerna och antikviteterna de samlat på sig är borta. Var hattasken och resten av den historiska rekvisitan finns vet ingen annan än Tommy och Caroline. Det finns nästan ingenting kvar från Carlo Tornedos magnifika liv. Tre år efter Carlos död har vännerna svårt att skaka av sig minna från de sista åren.
Vad skulle jag gjort? Ja, vad kunde jag gjort? Ja, så här i efterhand så inser jag ju naturligtvis att jag hade ju kunnat gått ut bredare och jag var inte tillräckligt energisk, för jag tröstade mig med att ja, jag har inte lyckats få tag i Carl. Jag vet inte var han finns, men å andra sidan, om jag ändå hittar honom, vad händer då? Han kanske inte känner igen mig. Hur kul är det? Jag vet inte om det här kommer att leda till något leende från Carl i himlen, men jag hoppas vi ses.
Men när åren går blir det kanske lite enklare att minnas Carlo Tornedo i sina glansdagar. Mannen som får fram som en tornado och talade som ett vattenfall.
Och Carlo är ute och reser, han är någonstans, han är i Benidorm och han höll underhållning på Benidorm Palace och han var på Radio City Music Hall i New York och Carlo var alltid ute någonstans och for. Han var en traveling showman då, bodde i paradvåning i Malmö mitt i stan och han var liksom antikviteter och möbler och med också väldigt så slips och handsydda kostymer i Paris.
Han var artist ända in i döden.
Det finns få digitala spår av Carlo Tornedo. Men på YouTube hittar vi en grynig gammal video från ett scenframträdande. Carlo har en kortlek i handen och han kastar ner den i en hatt. Men plötsligt så finns den i handen igen. Han lyfter på en scarf och en vit duva flaxar iväg. Sen kliver Meta upp på scen i sin glittriga klänning och publiken applåderar.
Det fanns bara en sån. Det fanns bara en Carlo Tornedo, det kan jag lova.
Du har lyssnat på Sydsvenskan Dock. Magiken som gick upp i rök. Med mig, Jonas Nyrén och Sandra Stendahl. Producenter har varit Gustav Wirtén och Sally Wahlstedt. Klippning, Gustav Wirtén. Slutmix, Patricio Samuelsson. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Följ Sydsvenskan Dock i din poddspelare så missar du aldrig när nya avsnitt släpps.